Ja, vi får önska varandra Guds frid och en välsignad söndag. Vi har äntligen fått lite vinter om man är så uttryckad så, men det är inte alla som gillar det. En del tycker om det. Vår yngsta dotter Hanna och hennes man Erik, de bor på höjderna några kilometer öster om Osa. Väldigt vackert. Så hon, när vi pratade med henne för kanske någon vecka sedan, så sa hon, nu har vi fått snön här, sa hon. Det är lite kontraster för dem, för de flyttade ju, för ett och ett halvt år sedan så flyttade de från Malmö, eller de bodde utanför Malmö, på en liten gård. Men de ville till uppåt landet lite, och de tycker om Dalarna och nära till de här skidorterna är det också, de gillar att åka skidor. Så där är de nu och verkar att trivas bra. De har ju inga barn. De har ett par hundar, har de lite att pyssla med. Ja, det var det. Och den här söndagen såg jag i almanackan att den heter Domsöndagen, och det ska jag inte direkt tala om. Jag bara tänkte, det var de hade som förslag en vers här. Det är när Jesus säger något om domen. Och det är ju hämtat från Johannes 5 och 24. Så säger Jesus så här, att den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Mycket viktiga ord han säger här, Jesus. Han kom inte först och för att döma människorna, utan han erbjuda frälsningen, det eviga livet, att gå från domen och döden till livet, det riktiga livet, får vi säga, som vi får genom frälsningen, det eviga livet. Jag ska tala om den helige ande. Jag har gjort en hel del. Den helige ande, tredje personen i gudomen. Jag skrev en liten rubrik här som underlag för mig själv. Vägledning och samarbete med den helige ande. Och jag vill då med det här budskapet påminna oss om vårt absoluta beroende. Vårt absoluta beroende av den helige ande. Att vi får samarbeta med den helige ande. Jesus han sa att hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn. Alltså fadern sände den helige ande i namn, i Jesu namn. Och han, den helige ande, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Vi ska återkomma mer till det här med treenigheten. Jag skulle också säga att utan den helige ande, och utan att vi hade den helige ande ibland oss och i våra liv, så skulle det här med vår kristna tro, det skulle bara bli teorier. Det skulle bli torr teologi helt enkelt. En religion. Och det vill vi inte att det ska vara. Den kristna tron, den äkta kristna tron, frälsningen, det är ingen religion. Men så låter det ju rent allmänt. Och i många länder så får man inte lämna sin religion för att gå över till religionen kristendomen. Det läser vi om mycket. Att så är det i många länder, och det kan få till och med förenat med straff. Så att den helige ande är andligt livsviktig för oss. Det vill jag stryka under. Den helige ande är andligt livsviktig för oss. Och att bli fylld av anden och kraften, den helige andes kraft, är helt avgörande för att vi ska kunna leva ett liv i seger. Och i vårt väckelsearbete i församlingen så får vi samarbeta med den helige ande. Vi får vägledning genom ordet och genom bönen. Alltså anden och ordet och bön och återbön, mycket bön, det är vägen till seger och väckelse. Så har det varit genom historien och så är det idag. Guds ord är densamme, förändras aldrig. Fadern, sonen och den helige ande är densamme, förändras aldrig. Församlingen den föddes ju övernaturligt genom andetgjutelsen på pingstdagen. Det var övernaturligt när anden föll. Och man talade i nya tungor. Det här budskapet får inte tystas ner idag. Och det hoppas jag inte det gör, i alla fall inte i vår församling. Så tystas det inte ner. Behovet av att bli fylld av den helige ande, att bli andedöpt och få det här bönespråket, tungotalet. Vi ska gå till Jesus här nu, för Jesus han är ju vår förebild. Han är vår vägvisare, han är vårt föredöme. Vi ska gå till Lukas kapitel 3. Och det är i början av Jesu tjänst och verksamhet. Det står att han så tar så jag får rätt mina, det har skrivit ner här. Jag måste ha mina bibeltexter här, ursäkta. Har jag här, ja. I Lukas 3 21 och 22. Nej, då står det där. Det var Johannes som var verksam nu. Johannes döpade. Nu när allt folket döptes, då blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen. Tänk hörni, medan Jesus bad så öppnades himlen. Vad mycket kan hända när vi är i bön inför Herren. Ja, billigt talat så kan himlen öppnas för oss. Jag har upplevt det och jag tror flera av oss har upplevt detta. När vi är i bön inför Herren. Uthållig bön ger också resultat. Det vet vi. Och sen står det då i nästa vers att och den helige ande då när himlen öppnades så kom den helige ande och sänkte sig ner över Jesus i en duvas skepnad. Och så från himlen så kom det en röst. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Kom rösten från himlen. I dig har jag min glädje. 1981 översättning tycker jag är bättre, är starkare. 81 och 2000 är samma. 2000 har exakt samma som 81. Bibelkommissionens översättning. 1981 och 2000 säger du är, så säger rösten, du är min utvalde. Det tycker jag är starkare. Ja, i dig har jag min glädje, visst. Men då säger de andra översättningarna, du är min utvalde. Jesus han var ju utvald av fadern att komma till den här jorden, födas här som en människa men också som Gud. Och allt som sker nu med Jesus och det som sker i fortsättningen med Jesus och hans verksamhet, det ligger helt i linje med Guds plan för sin son Jesus Kristus och hans tjänst på jorden. Vi går till Lukas 4. Vi fortsätter där. Det är ju fortsättningen på när Jesus hade döpts. Rubriken är ju Jesus frestas. Första versen där. Lukas 4. Då återvände Jesus från Jordan och fördes av anden. Folkbibeln 15 säger leddes av anden. Också en bra uttryck. Leddes av anden omkring i öknen. Så att anden leder honom ut i öknen. Och eftersom Jesus han blev prövad och frestad, så skulle också vi bli frestade. Och som den fullkomliga människan han var, så skulle han prövas. Fylld av anden, Ledd av anden skulle nu Jesus prövas i 40 dagar i öknen. Man kan undra varför Gud ledde honom ut i öknen. Jo, han skulle frestas och prövas därför att han var en människa också. Den första människan, Adam, han blev frestad och prövad av djävulen. Då skulle också den sista Adam som är Jesus, den sista Adam, Kristus, prövas och frestas. Men det var ju stora kontraster mellan Adams och hur Jesus frestades. Adam, han blev ju frestad, och Eva av Satan, som hade blivit en orm där. Det var ju en fullkomlig värld som Jesus blev frestad, eller som Adam och Eva blev frestade i. Det var ju lustgården, en fullkomlig värld. Så de skulle ju egentligen ha klarat ut det där och sagt nej. Det fanns ju så, det var ju bara ett träd som de skulle undvika. Sen fanns det ju säkert massor. Det var ju en fullkomlig värld, lustgården. Tänk vad mycket de hade där. Men Jesus då? Kontrasterna mot Jesus. Jo, han sändes ju ut i öknen. Öknen som egentligen var själva symbolen för förbannelse. Och där skulle han konfronteras med djävulen. Vi vet att Adam och Evas fall för ormen, det fick ju katastrofala följder. Synden och döden tog över mänskligheten. Jesus, han skulle då möta djävulens frestelser under andens kraft och inflytande. Och det var på tre områden Jesus skulle prövas på. Vi går till vers 2 där i Lukas 4. Han frestas av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi så blev Jesus hungrig. Ja, han blev hungrig. Han var ju människa. Han var människosonen. Han blev hungrig precis som vi skulle ha blivit om vi hade varit i en öken i 40 dagar. Det står inget om vatten här, men det är möjligt, det är ju mycket möjligt att på något vis, vi vet inte. Men mat i alla fall, det fick inte Jesus på 40 dagar. Jesus som själv kommer att säga längre fram i sin tjänst, så kommer han att säga att jag är livets bröd. Men nu var han hungrig, likamligen Jesus. Som Guds son så skulle han mätta andligt hungriga människor med andlig föda, skulle Jesus göra i sin tjänst. Men nu blev Jesus prövad och frestad av djävulen som människosonen, som människa. Vers 3 och 4, då sa djävulen till honom: är du Guds son? Nu mötte han djävulen där i öknen där. Och djävulen frestade honom i 40 dagar, står det. Ja, så han fanns ju där i närheten hela tiden när Jesus var i öknen i 40 dagar. Men nu blir det mer radikalt, för nu skulle djävulen attackera honom, Jesus. Är du Guds son, säger djävulen till honom, så befall att den här stenen blir bröd. Och Jesus svarade honom: det står skrivet, människan lever inte endast av bröd. Och det hämtade Jesus ifrån femte Mosebok. Tänk att Jesus, han svarade med skriftens ord. För det var kraft, ande och kraft och liv i skriftens ord. Och vad menar då Jesus när han säger så här, att människan lever inte bara av bröd, säger Jesus, svarar honom. Som Mose hade sagt då i femte Mosebok. Jo, han menar ju Jesus då att bröd är ju inte enda människans behov. Och när Jesus hade då citerat skriftens ord, då var Satan chanslös. Vi går vidare till vers 5-7. Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sa: dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats, säger han, och jag ger den åt vem jag vill. Därför ska allt vara ditt, säger han till Jesus. Allt ska vara ditt om du tillber mig. Ja, vilket lockande erbjudande han fick där, Jesus. Om du tillber honom, om han tillber mig, Jesus, så skulle han få alla riken i världen. Han skulle få makt och härlighet. Men vi vet att djävulen, det är lögnens fader, står det i Bibeln. Och han, det var bara ett lockande erbjudande. De här löftena som djävulen lovade Jesus, de skulle ju aldrig gå i uppfyllelse. Hade Jesus fallit för djävulen där och sagt ja, så hade inte de löftena uppfyllts. Han ville bara lura Jesus. Han är lögnens fader, hörni. Tänk vad han har lurat många människor bort från Gud. Den är lögnens fader. Vad gör då Jesus? Jo, vers 8. Då svarar Jesus: det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Ja, det här ordet, det var liv i skriftens ord. Det var hämtat ifrån femte Mosebok, också detta ord som Jesus citerar. Herren din Gud skall du tjäna, och honom skall du tillbe. Återigen så blev ju djävulen svarslös när Jesus citerade ordet. Tänk vilken kraft det är i ordet, hörni. Varför det? Jo, därför att det är en helig ande som verkar genom ordet. Annars hade det bara varit att läsa vilken bok som helst. Men den helige ande, och det Mose sa, det Jesus citerar ju Mose, det Mose sa, det fick han ifrån Gud. För Mose, han var helt uppkopplad med Gud. Det vet vi. Vi går till vers 9-13. Sen förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa till honom: är du Guds son, så kasta dig nu ner här ifrån. Och det står skrivet, han ska befalla, nu händer någonting. Nu ska djävulen citera ordet. Jesus hade citerat tidigare och gjort honom svarslös. Men nu skulle plötsligt, nu tänkte, nu ska jag citera ordet mot Jesus. Och det gör djävulen nu. Han hämtade från psalm 91. Det står skrivet, han ska befalla sina änglar och att skydda dig, och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. De ordena slänger han ur sig, djävulen, till Jesus. Och det märkliga är att när han tar till det här sista försöket att citera skriftens ord för Jesus, så misslyckas han delvis faktiskt. För han citerade inte psalm 91 riktigt rätt. Han misslyckas lite. Bland annat första versen där, 91:12. Han citerar inte den rätt. Så att han klarade inte det till 100% att citera ordet. Ja, det är inte underligt att lögnens fader inte klarade av att citera ordet till 100%. Men Jesus kunde det. Han citerade skriften 100%. Och Jesus han svarar igen med skriftens ord då. 12:e versen, då säger Jesus: du ska inte fresta Herren din Gud. Från 5:e Mosebok också. Och när djävulen hade frestat honom på alla sätt, så lämnade han honom för en tid. Man kan säga att djävulen han ville med sina frestelser med Jesus att det skulle låta som att vi gör en kompromiss, Jesus, du och jag. Vi gör en kompromiss. Men Satan han är ju lögnare ända från begynnelsen, och hans plan var ju att de gudomliga planerna med Jesus, de skulle grusas helt enkelt. Men vi vet att Jesus här, han förkastade hans förslag fullständigt och vill inte på något vis alliera sig med mörkrets furste, mörkrets herre. Jesus övervann attackerna från Satan med skriftens ord, fylld av anden, ledd av anden. Tre områden övervann han frestelserna och Satan med. Med skriftens ord, fylld av anden, ledd av anden. Då kan man fråga sig, fanns det någon risk att Jesus hade misslyckats här och lidit en nederlag? Fanns det någon risk för det? Jag skulle vilja säga, för att ta till ett modernt uttryck, det sa man inte så mycket förr, jag har varit med ett antal år, men man har hört det på modern tid, om man så säger. Det fanns inte på kartan. Det hörde jag aldrig förr, men kan man höra idag. Det finns inte, det fanns inte på. Så det kan man säga här. Fanns risken att Jesus hade fallit för Satan och tillbett honom? För det var det handlade om, han skulle tillbe Satan. Nej, det fanns inte på kartan. För Jesus han hade hela himlen bakom sig. För att Matteus och Markus, deras versioner av den här händelsen, de säger att änglar kom och stöttade Jesus. Tänk i den här situationen som Jesus var där ute i öknen nu. Änglar kom och stöttade honom. Och det vet vi att det gjorde vid andra tillfällen under Jesu liv. Bland annat när Jesus var innan han skulle förordas där i trädgården. Vad heter trädgården nu? Getsemane, ja just det. Ibland så faller inte rätt namn. När Jesus var i Getsemane, då fick ju han tröst, Jesus, av en ängel. Änglarna var med honom. Gud var med Jesus. Det hade varit helt omöjligt att Jesus hade fallit för Satan i öknen där. Och nu i fortsättningen av Lukas 4 där så står det att uppfylld av anden så återvände Jesus från Jordan och fördes av anden. Förlåt, vi går till, det har vi läst. Vi går till Lukas 4 och 14. I andens kraft så vände alltså Jesus tillbaka ifrån öknen, tillbaka till Galileen där Jesus var född. Och ryktet om honom gick ut i hela trakten där omkring. Och det står i den 15:e versen att han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Och i 36:e versen där i Lukas 4 så står det: när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan hede. Nu började Jesus sin tjänst. Nu var han fylld av den heliga anden. Tänk att det får vi göra. Vi får vara frimodiga när vi tjänar Herren, för vi har den heliga ande här inne. Paulus han säger vid ett tillfälle att eftersom han själv har lidit, alltså Jesus, och blivit frestad, så kan han hjälpa den som frestas, eftersom Jesus själv har blivit frestad. Jag tror vi alla upplevt att vi har, att vår fiende har attackerat oss. Mig har i alla fall gjort det under mitt långa liv. Jag har upplevt frestelser. Och jag måste vara ärlig och erkänna att jag har någon gång lidit nederlag. Jag måste erkänna det faktiskt. Men tänk att det finns upprättelse att få i frälsningen. Upprättelse och förlåtelse. Det fick jag i alla fall uppleva. Tack och lov. Jesus, han ville visa ett exempel. Han säger, det står på andra ställen, att Jesus ville visa oss ett exempel. Så här kan det gå till. Men så här kan du handla. Vi har den helige ande, precis som Jesus, att stå emot djävulen. Och sen har vi frälsningen. Vi har Jesu blod till beskydd. Genom frälsningen så har vi Jesu Kristi blod till beskydd. Tack Jesus. När Jesus var tillsammans med de 12 kvällen innan han skulle, innan de vandrade till Getsemane, han var tillsammans med de 12 lärjungarna eller apostlarna, de var ju utvalda som apostlar, och Jesus skulle snart lämna dem. Han skulle förrådas, korsfästas. Nu undervisade han dem, de här 12. Han tröstade dem, han förmanade dem och han ger dem hopp. Tack Jesus. Och det gäller oss idag likadant som vid det här tillfället. När Jesus tröstar, förmanar och ger hopp. Tack och lov. Och Jesus säger vi kommer till Johannes 14, och säger Jesus, om ni i 15 versen, om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande som världen inte kan ta emot. Världen har svårt att ta emot den helige ande om man inte är född på nytt. Man känner inte anden. Man kan inte ta emot den. Men tänk att frälsningen förvandlar. Man blir född på nytt. Och den helige ande tar sin boning här. Och anden vittnar då med vår ande att vi är Guds barn. Tänk hur det var underbart med frälsningen. Och den helige ande. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Jag hade här som rubrik att vägledning och samarbete får vi ha med den helige ande. Och vi ska gå till 3 versar här och titta på det till slut här. Johannes 16, vers 13-15. Och jag har skrivit ner här att den här ska läsa, de här verserna ska vi läsa noggrant, och kanske vi kan till och med läsa dem 2 gånger. Johannes 16, 13-15. Folkbibeln. Men när han kommer, sanningens ande, det är Jesus nu som talar till det 12. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, alltså anden. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Och nu kommer det som är viktigt. Ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Och allt, då säger Jesus, allt vad Fadern har, det är mitt, säger Jesus. Allt vad Fadern har är mitt. Och därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Vi tar det en gång till innan jag gör en liten utläggning här kort. Vi läser det en gång till. De här verserna talar till mig, det är så viktiga. Man får verkligen läsa det långsamt så det faller in. Att så här är det. Fadern, sonen och helige ande. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Och han ska inte tala av sig själv. Han talar inte av sig själv, helige ande. Utan han ska tala av det han hör. Utan det han hör, Han hör någonting, anden, det ska han tala. Och så ska han förkunna för er vad som kommer att ske. Och så ska anden förhärliga mig, alltså anden ska förhärliga Jesus. Ty av det som är mitt, alltså det som Jesus har, det ska han ta och förkunna för er. Och så kommer det här då, som Jesus säger: allt vad Fadern har är mitt. Därför sa jag, han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Och jag vet, jag har läst de här verserna många gånger, och ibland så har det liksom det har jag, vad betyder allt det här? Man kan då säga att för att göra en liten förklaring, om jag nu klarar det: anden talar ej från sitt eget, den helige ande, han talar inte från sitt eget. Nej, han ska förkunna och tala till oss det som han hör av Jesus. Det ska han säga till oss, den helige ande, det som han hör av Jesus. Alltså den helige ande, han förhärligar och gör Jesus levande för oss. Då kommer frågan: hur förhärligar anden Jesus? Frågetecken. Hur förhärligar anden Jesus? Jo, säger Jesus, av mitt ska han ta och förkunna för er. Den helige ande ska ta av Jesus och förkunna för oss. Alltså det Fadern har, det tillhör Jesus. Och så tar anden emot detta av Jesus och ger det till oss. Så att när vi samarbetar med den helige ande, då samarbetar vi också med Fadern och Sonen. Amen, tack och lov. Och du och jag och vår församling här, vi är beroende av den helige ande, det sa från början. Vi är helt beroende av den helige ande, annars kan vi dra ner rullgardinerna här om det nu finns några. Och anden, vi är beroende av anden, och anden är beroende av Jesus. Och Jesus är beroende av Fadern. Alltså där har vi en kedja, en fantastisk kedja, ett teamarbete som fullkomnar allt. Alltså vi förfogar ju över ett kraftpaket som vi inte om vi förstod det till 100% kommer vi aldrig göra. Men om vi förstod det till 100% så skulle vi faktiskt kunna förflytta ett berg. Men vi förmår inte. Vilken kraft det är i evangeliet, vilken kraft det är i den helige ande. Tack och lov. Jag upplever när vi samlas i vår församling här hos oss, så upplever jag att vi ger stort utrymme för den helige ande. Jag upplever det. Tack och lov. Hur andra kyrkor har det, det får de stå för. Och jag tror att många kyrkor, våra kyrkor här i Aneby, jag tror säkert att de ger utrymme för den helige ande. Absolut. Det tror jag. Men hur ska vi då ge rum kanske för ännu mer, alltså ännu starkare, ge rum för den helige ande? Och att andens eld får komma över oss mäktigt, den helige andens eld. Ja, jag tror helt enkelt den enkla svaret på det är att ett fördjupat och uthålligt böneliv i vår egen där hemma och i vår församling. Att Guds ord får verka till helgelse i våra liv, att vi lever ett liv i avskildhet och helgelse, det öppnar för den helige ande mer och mer. Tack och lov. Paulus säger: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Tack och lov. Och Herren är anden, och det Herrens ande är, där är frihet. Jag tror att anden blir mäktigt utgjutan ibland oss. Det kommer till att öppna för väckelse och seger. Jag tror det. Vi har läst väckelsehistoria om stora väckelser på de stora väckelserna på 1900-talet. Det var ju på 20-talet och 30-talet mellan världskrigerna. Sen var det en period i början på 50-talet, jag minns det inte, jag var knappt född på att säga, som var en period där Varför var det just under början på 50-talet? Ja, det var mycket bön bland Guds folk, förnyelse, men det var spänt i världen. Man skrev Birger Claesson i Kumla, skrev en bok, Dom över Sverige. Domen var planerad ifrån den östra sidan, vi behöver inte gå in på namn. Den var planerad. Och ja, Ryssland, det hette inte Ryssland på den tiden, men det stora imperiet där. Det var väl planerat för att de skulle ta egentligen hela Norden. Om ni tittar på kartan Norden, så ser det ut som en liggande, ja, vad ska man säga, stor varg eller med stort huvud, en björn som ligger, när man tittar på Sverige, Norge och Finland. Det ville Sovjet ha. Den här planen grusades. 1953 så dog deras president. Han hette Stalin. Och jag tror att det var svar på bön. Guds folk gick in i bön då. Sen hade vi, vad jag minns, vi hade en väckelseperiod. Det jag minns, det var ju på 70-talet. Det var stora kampanjer här på Höglandet. Och många blev frälsta. Det var en period där väckelsens ande var utgjuten. Där anden var mäktigt utgjuten i de här kampanjerna, mötena. Många blev frälsta. Det var kampanjer här i Aneby, Eksjö, Vetlanda, Nässjö, Bodafoss. Borås var en kraftig väckelse. Det var första halva 70-talet där. En kraftig väckelse där. Det är flera av våra förkunnare idag som var till rik välsignelse blev frälsta. Lennart Åsberg, Hans Marklund, hans bror som pastor på Hönö, Eliasson i Göteborg, i Örebro. Många blev frälsta där under den här väckelseperioden i Borås där. Jag var själv på något möte där, minns jag. Guds ord verkade, den helige ande var utgjuten. Kan det ske igen? Ja, visst kan det ske igen. Absolut att det kan ske. Och den helige ande överbevisar ju en människa. Och när den är kraftigt utgjuten, den helige ande, så kan man kan inte värja sig mot den helige ande, utan man får nöd till att söka frälsning. Och det tror jag att det ska jag få uppleva, tack och lov. Med detta så vill jag sluta vad jag hade att säga. Men vi kommer att fortsätta och bedja och hålla ut. Uthålligheten kommer att ge bönesvar, tack och lov. I vårt arbete, när vi är i bön, så kommer uthålligheten att ge resultat och bönesvar. Jag tror det, absolut. Tack Jesus för ditt levande ord. Tack Jesus för att du bad Fadern att sända den helige ande till oss. Tack Jesus för den helige andes närvaro. Tack att han verkar, finns här bland oss idag, den helige ande. Han talar till oss på olika sätt och han verkar. Tack helige ande för att du gör Jesus levande för oss. Du gör och Guds ord levande för oss. Tack helige ande. Vi får lägga oss alla i dina händer. Och vi tror och hoppas och vet att det kommer att ske stora under och saker i vår församling, i vår bygd här i Aneby. Så kommer det att ske tider nu utav förnyelse och väckelse. Förnyelse bland ditt folk och väckelse bland de otroende som söker dig till frälsning. Tack Jesus att vi får tro och hoppas och bedja om detta. I Jesu Kristi Nazarens namn. Tack att du är densamme. Igår, idag, så och i all evighet. Tack Jesus att du är densamme. Tack Fader i himlen att du är densamme. Tack Helige Ande att du är densamme. Och aldrig förändras. utan lever i evighet. Tack Jesus att du hör bön nu. Amen, amen.